Ja, det var fantastiskt underbart detta att få vara med om något sånt vi varit med om, det Amanda berättar. Jag tycker att det är fest när man får lov att sända människor ut, även om det är på kortare tid. Jag var ute för 7 år sedan. Min yngste son som bodde hemma då fortfarande, han hade slutat gymnasiet och han skulle göra någonting det året. Han visste inte vad han skulle plugga eller så. Så han anmälde sig till Smyrnas bibelskola, Bibelskola Väst. Och där blev han inspirerad till att gå ut med något som heter Testa Mission. Ja, det lät ju bra. Men jag fick klart för mig att det handlade om att hamna på andra sidan jorden. Och var borta nästan ett år. Det var 10-11 månader med kursen han gick innan. Då blev jag lite förskräckt. Han hamnade i Peru, alldeles söder om gränsen till Ecuador. Så det var lite jobbigt för mig och min fru att säga. För det kändes lite långt borta med den yngste också. Vi har 7 barn, men han var den yngste. Och vi hade stor vånda under det året, det måste jag säga. Men han kom hem och var glad och lycklig för det och hade sitt livs stora upplevelse som jag är säker på han lever även idag på, även om han studerar vidare på universitet nu. Det är fantastiskt att få göra det. Och visst, man kan få vara med om mycket. Han råkade ut för att när de mellanlandade i Miami och skulle byta till Peru så haffade då de bevakningen där. Han såg lite för, ja, han hade långt hår så här och långt skägg och så där. Och man kan ju vara knarklangare då. Och det tog ett tag innan han fattade vad han var ute efter. Men det blev ett minne för livet det också. Hoppas du slipper ifrån det. Ja, det var härligt. Jag tycker också det är en härlig text idag som kyrkoåret har. Därför det handlar om Jesus är vårt hopp. Och det hoppet får vi förmedla till hela världen. Och jag ser fram emot att lyssna på kyrkoherde Carl Sjögren ikväll. För vi har gudstjänsten ikväll i Korskyrkan. Så jag har möjlighet att vara med på 2 gudstjänster. Men den här texten som lästes här förut av Sofia. Den har talat till mig många gånger. Det handlar ju om att Jesus helar. Och det finns många berättelser i Bibeln. Där berättas att Jesus botar sjuka. Johannes evangelium är dock väldigt selektivt när det gäller att ta fram hur många tillfällen. De har valt ut vissa tillfällen som har väldigt stor betydelse när det gäller till att tolka och för oss fortfarande idag att förstå vad det handlar om. Han driver ut onda andar, han ger blinda deras syn tillbaka och lama kan gå. Och den berättelse vi läser här idag förut, den handlar ju om detta. Och den här dammen, bara namnet på den, talar om vad det är för någonting vi närmar oss. Därför att namnet Betesda betyder nåd. Det kan också betyda någonting som handlar om att det strömmar. Och det har en viss betydelse för berättelsen här. Och när vi läser alla dessa underbara berättelser så är det lätt att tänka sig att alla beskriver samma sak. Och många tolkar då som att ja, någon kom till tro på Jesus och Jesus ser deras nöd och så botar han dem. Och så blir de här berättelserna en illustration på vad tron kan göra. Att tron kan förflytta berg och underförstått eller missförstått många gånger att om vi bara trodde som dessa människor skulle automatiskt samma sak hända med oss. Men tro är ju faktiskt att lita på Gud. Själva ordet som används grundtexten pistis, det betyder helt enkelt tillit ungefär. Och det är det handlar om. Tro är tillit. Om jag tror på vad du säger så litar jag på dig. Och Jesus vill förmedla denna tron som innebär att vi litar på Gud och vad han vill göra för oss. Och man får ibland höra sådana här förkunnelser och sådana löften där man nästan lovar att du blir frisk bara du tror tillräckligt mycket. Men då har man inte riktigt förstått vad det här djupa sätt handlar om. Det handlar inte om människors förmåga att tro på ett visst segerrikt sätt. Jag skulle gärna vilja att det var så. Jag skulle önska det av hela mitt hjärta. Nu har jag levt länge. Jag är snart 77 år. Och har varit med om många vänner. Många nära och kära som har varit svårt sjuka och gått bort. Och jag skulle önska att man hade kunnat förmedla helande på ett annat sätt. Att man hade haft tro för det. Men även om vi inte kan förflytta ens en liten kulle, ännu mindre ett berg, så behöver det inte betyda att det är något fel på min eller din tro. Det är inte det det handlar om. För tro, skriver Paulus i Efesierbrevet, att det är en gåva. Och det är så att tron är ingenting som vi egentligen kan prestera på det sättet. Visst, jag kan intellektuellt resonera mig fram till vissa saker. Jag kan intellektuellt tänka ut att det här är rimligt. Och jag kan diskutera som apologet och förklara eller försvara den kristna tron. Men i det här fallet så är tro att lita på Gud och på hans möjlighet. Att tro att leva en relation till den levande guden räknar med att han har makt och kraft. Det är han som förflyttar bergen och kullarna. Det är inte jag. Och han låter underbara ting hända även i ditt och mitt liv. Möjligen kan jag förflytta otrosbergen i mitt eget liv. För det kan ju behövas. Men det vill jag lämna därhen. I gamla testamentet så finns ju dagens text också, Jesaja 40. Och där skriver man bland annat: vet du inte, har du inte hört att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar? Han blir inte trött och mattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Det lyfter med vingar som örnar. Det springer utan att mattas. Det vandrar utan att bli trötta. Gud har initiativet. Han handlar. Det är han som har det här som vi kanske gärna vill göra åt honom. Vi vill gärna jobba åt Gud, och det är ju bra det. Men det är han som har initiativet. Och det ser vi tydligt i den här berättelsen idag. Jesus botar en man som inte ens känner honom. Han vet inte vem Jesus är. Han har legat där vid dammen jättelänge. Och han ber inte ens om hjälp. Jag vet inte om ni tänkte på det. När Jesus talar till honom så upprepar han säkert sin gamla slitna berättelse om att han i 38 år försöker komma ner i det här undergörande vattnet, i denna strömmen. Men allt det kommer för sent. Han hade tydligen tro på att man skulle kunna bli botad, bli helad om man kom ut i strömmen. Men det hindrar inte Jesus från att bota den här mannen. Han gör det för att förklara något för oss alla även idag. Om sig själv och om Gud. Just den här berättelsen lär oss nämligen att Gud vill ge oss mer än vad vi kanske kan önska oss. När Jesus botar är det ett tecken på Guds makt. Ett förtecken på det som ska komma. Gud kan ge mer än förväntat. Mannen verkade ju inte särskilt intresserad av Jesus. Det framkommer inte här i texten i alla fall. Inte när han frågar, inte ens när han blivit helad. Han verkar försvinna iväg i mängden utan att tacka. Och ingen av oss förstår varför just han blev botad och utvald av Jesus. Vi vet från andra berättelser samma sak. 10 spetare ska bli botade av Jesus. Men bara en kommer på tanken att tanka. Alla blev botade, men en av 10 kommer tillbaka. Och så är det ofta. Gud ger oss människor ofta mer än vi förtjänar, och kanske märkligast av allt, mer än vi ofta förstår att önska oss. Gud ger oss vad som är bättre för oss än om vi fick bestämma och planera själva. Gud har dock en plan för alla människor. Det är jag helt övertygad om. Nu vet jag att ibland kan gå lite, säger man, lite troll i vissa saker. Alltså att man får för sig, ja, nu har Gud en plan absolut för mig. Och jag har varit med om att jag upplevt på det viset. Det som händer nu var säkert Guds plan för mig. Och det är säkert så att Gud går in i våra personliga liv. Men det är inte så att man allmänt kan göra det till en lära på något sätt. Det är så att det finns någonting allmänt för oss alla. Därför Guds plan för vårt liv, allas våra liv, är att vi ska leva en förtroendefull gemenskap med honom och att vi ska räddas i evigt liv. Det är den grundläggande planen. Alla som är uppfostrade och uppvuxna i kristna sammanhang kan Johannes 3:16, att Gud älskar världen så mycket att han ger sin enda son för att de som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Och det är planen. Vi ska komma hem. Det vi är med om här idag, det är en del av resan på vägen hem. Och resan är jätteviktig. Mannen vid dammen blev utmanad att göra något som han inte trodde var möjligt, för att inte säga vansinnigt. Han hade varit lam i 38 år. Men Jesus säger, stå upp och gå, lita på mig. Jesus närmar sig ofta människor på det viset. Han utmanade dem att göra något som de inte väntade sig, till och med kanske inte önskade eller trodde var möjligt. Om det var förvåning eller vad nu var, så lydde mannen vid dammen. Det blev hans räddning. Han gick upp, tog sin sovmatta och gick på sina fötter som han inte kunde innan. Jag läste om en predikant som funderade på om mannen verkligen ville bli botad. Han var inte alltför jublande glad eller efter vad vi läser den. Men det vill jag inte spekulera i. Men han kanske hade varit så van vid att vara sjuk. Där vid dammen, där fick han kanske mat och de skulle hjälpa fattiga och sjuka. Och de kom dit och ordnade lite för dem som fanns där. Han kanske trivdes där, jag vet inte. Men det finns en annan berättelse där folket ropar till Jesus på det här sättet. Lämna oss i fred, vad har du med oss att göra? Men Jesus lämnar ingen i fred. Han utmanar istället oss och dem då att acceptera sanningen om sig själva och om Gud. För när Gud hade botat mannen vid dammen så frågade sig folket vem Jesus verkligen var. Vem är denne Jesus? Är det han gör från Gud eller är det inte? Och Jesus fick ofta, om inte alltid, människor att ställa just de frågorna. Och han gör det än idag. Så vill han att vi ska fråga. Men han vill också ge svar. Vem han är, vad han vill göra av ditt och mitt liv. Våga lita på honom. Våga komma till ro i den levande Gudens händer. Våga tro på honom. Tro att han vill hela och hjälpa mig. Visa mig den väg jag ska vandra genom livet. Och våga lita på att han är frälsaren som hjälper mig i min nöd. Det finns en episteltext också idag. Jag ska läsa den här och avrunda lite. Det är från Jakob 5. Jag vet inte hur ofta vi läser den i våra församlingar. Det skulle varit intressant att veta. Får någon av er lida? Ska han be? Väldigt konkret. Tänk vilken fin uppmaning. Du får lov att be om du lider. Är någon glad ska han sjunga lovsång. Är någon bland en sjuk ska han kalla på församlingens äldste. Och ska be, det ska be över honom och smörja honom med olja i Herrens namn. Trons bön ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Bekänn därför era synder för varandra, be för varandra så att ni blir helade. Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan. Vilket konkret tips. Jag vet inte om ni praktiserar detta här i Bifrostkyrkan, men jag vet att när vi varit ute tillsammans, till exempel på Alfa-kurs heliga andehelgen, och då har vi uppmanat människor att komma och vi har smort med olja och bett för dem som har velat det. Och i de flesta församlingar tror jag att det finns en oljeflaska som i alla fall pastorn har hand om. Och man ber kanske i samband med gudstjänsten. Men däremot har jag inte varit med så ofta att man blir kallad hem till någon och att de ber kom med pastorn eller ledarna i församlingen med de äldste och ber för oss. Men några gånger har det hänt. Jag själv var faktiskt en gång kallat på vår pastor där jag bodde. Det är väldigt många år sedan. Min hustru låg döende. Och vi hade samtalat om detta. Det är alltså bit över 30 år sedan det hände. Och vi sa detta, det står ju så här i Bibeln att vi ska göra på det. Ska vi inte fråga vår pastor? Men hon sa, ja men vi var med en stor församling då. Vi hade 12 äldste. Så hon tänkte sig, nej men kommer alla här och parkerar här utanför med sina bilar? Nej, det ser så konstigt ut, kan vi inte göra. Men vi kom överens om, han sa, jag var ju pastor i en annan församling än den jag tillhörde. Och han sa, så det räcker att du och jag är med och ber för henne. Så han kom hem och vi smorde och läste det här bibelordet. Och det märkliga var att hon blev friskare. Hon låg och var, kunde inte gå. Hon kunde inte resa sig. Hon hade en hjärntumör. Jag fick hjälpa lyfta henne till det mesta. Och de hade skickat hem henne från sjukhuset, eller rätt sagt, hon ville inte vara kvar där, hon ville dö hemma. Men det som hände var, på den natten så växte jag, som jag upplever verklighet, inte en hallucination, det kanske andra skulle sagt, Margareta ska bli frisk. Och jag visste inte vad jag skulle säga. Men hon drömde den natten också och drömde att hon föll ner i ett avgrundsdjupt hål. Så var upplevelserna väldigt olika efter den här. Men det var en väldigt laddad, stark upplevelse. Men redan en vecka efter detta kunde hon resa sig och gå. 2 veckor senare, det här var i adventstid, så gick hon runt huset i trädgården Mullsjö där vi bodde då. Och sen någon vecka senare så gick vi på en lång promenad. Och efter nyår så fick hon en läkartid. Han blev helt perplex och sa när han tittade i ögonen då. Man lyser ögonen och ser om den där trycket som man ser där, hur det såg ut. Han sa, vad konstigt. Jag ser inte det trycket längre. Sen visade sig när han så småningom fick tid med datortomografi att tumören fanns kvar. Men den hade krympt ihop så hon kunde arbeta och jobba som vanligt, gå tillbaka till arbete, jobba heltid. Och kunde det i 1,5 år ungefär innan sjukdomen kom tillbaka. Och varför vet jag inte. Men vi hade en nyfödd då. Och det är möjligt att Gud ville att han skulle få uppleva mamma under sina 2 första år, jag vet inte. Men den enda gången jag har varit med om vi praktiserat detta. Och jag kan inte svara på varför inte hon blev fullständigt helad så att det helt försvann. Men vi vet att Gud grep in vid det tillfället. Det var väldigt praktiskt och konkret. Och jag tror att vi får lov att be för varandra när vi är sjuka. Men Gud har ju inte lovat att allt ska vara liksom precis som vi vill. Och vi förstår inte alltid Guds vägar. Men jag tycker ändå fantastiskt att vad som än händer så får jag vara din herre. Vad som än stöter till i livet så får vi räkna med att Gud är med på den resan. Och det tycker jag är så underbart. Men visst, mycket hade varit annorlunda livet om Margareta fått leva. Men det, jag är omgift och vi har haft det fint i vår familj och jag har ytterligare ett par barn som jag inte hade då. Och min näst yngste son sa till mig för ett tag sedan när vi satt och diskuterade vad hade hänt om inte det hade hänt. Ja, då hade inte jag funnits här. Och Gud har ju mycket som vi inte väntar oss i livet. Och det här var lite personligt. Men så kan det vara ibland. Därför vi gör olika livsresor. Och ibland kan det hända att det inte blir som jag tänkt mig. Men även på det andra spåret så finns Gud med. Och jag tycker det är underbart att få räkna med detta. Därför Gud är stor, är större än något annat. Och vi måste räkna med att hela livet
så är han med där. Låt oss tacka Herren. Jag prisar dig himmelske pappa för din omsorg och din underbara nåd som du ger oss. Tack för att den här mannen vi betestade men fick uppleva din nåd på ett så underbart sätt till helande. Och jag ber dig att du ska hjälpa oss att vara frimodiga på det här området. Att vi vågar tala om, jag behöver dig Herre. Att vi vågar gå till våra trossyskon och säga, be för mig. Tack Herre för att du finns med i varje situation. Vad som än händer. Jag bara prisar dig för det. Jag ber dig för församlingen här i Bifrossare. Att du ska låta din heliga ande få verkligen vara med i det som händer här. Tack för att du är stor. Och du ska bli ännu större i din församling. I Jesu namn. Amen.